På mufon.com så läser jag om en person vars rädsla för att bli upptäckt av The Men in Black-varelserna har fått hen att hålla tyst om sina syner i åratal. Du kan lyssna på vårt första avsnitt om männen klädda i svart om du inte redan gjort det. Så här skriver personen i ett inlägg. I åratal så har jag hållit dessa hemligheter inom mig. Både för att jag varit rädd för de svartklädda männen, men också rädslan för att ingen ska tro mig. Mitt mod har väl antagligen kommit med åldern, men i mitt fall så har det gjort mig mer realistisk i mitt tänkande. Det betyder inte att jag själv inte tror på vad jag hört, sett och upplevt. Snarare tvärtom, så tror jag mer än någonsin på det. Men rädslan skiter jag fullständigt i. Det här måste ni alla få veta. Så låt oss börja med att säga att ja, ett stort ja, det är på riktigt. Jag har med mina egna ögon observerat farkoster liknande tefat som det beskrivs och pratas om så mycket i tidningar och på tv. These are extraordinary times and we face an extraordinary challenge.
Play.
Jag körde norr på Louis Avenue och var tvungen att stanna för ett rödljus. Det var då det dök upp framför mig. En flygande okänd farkost. Kanske så ville de bara observera landskapet. Men en känsla inom mig sa att de var ute efter någonting annat. Jag tittade på det i en minut eller så innan rödljuset växlade till grönt igen. Samtidigt så var det som om de skapade en gigantisk blixt av vitt bländande ljus. Det gjorde mig blind för vad jag nyss sett. Och kanske var det som om de försökte säga, nu har du sett tillräckligt. Det kändes så. Även om jag kunde köra så var det till största del blinkande vita orber framför mig. Ja, ni vet när någon tagit en bild med blixt fast värre. Genom åren så är det här såklart inte allt jag sett. Jag har lärt utav mig själv att jag förmodligen är en av de utvalda. Eller så har jag bara fått upp ögonen för det här. Tro mig, när du väl observerat det en gång så håller du stenkoll på skyarna ovanför dig. Vissa kanske stänger ögonen i tron om att de sett i syne eller för att de blir rädda för ett spöke. I mitt fall är det tvärtom. Jag håller ögonen öppna och försöker analysera och förstå vad det är jag ser. Låt oss försöka sätta oss in i situationen. Vi ser ett UFO, eller en utomjording. Hur tänker vi? Vad gör vi? Rymdfenomen som kan ge dig mardrömmar. Så lyder rubriken på Expressens sida. Bara tanken på rymden kan vara svindlande, vilket vi har pratat om. Och skrämmande. Lägg därtill att det svarta tomrum vi kallar universum är fullt av mer eller mindre okända fenomen. Avlägsna himlakroppar. Döende stjärnor och svarta hål. Här är fem fakta om rymden som garanterat kan ge dig mardrömmar. Zombiestjärnor. Det är en supernova, En supernova är en exploderande, döende stjärna och detta är universums mest kraftfulla fenomen. Men enligt en del hypoteser är det inte alltid stjärnans massa som förstörs helt. Enligt iakttagelser kan en supernova typ Lax bete sig på det här viset. Typ Lax liknar supernovor typ La, men de är generellt mycket ljussvagare och stöter inte ifrån sig material med lika stor kraft som typ LA. Forskare tror att supernovor utlöses när en vit dvärg i ett tvåstjärnesystem snor tillräckligt mycket material ifrån sin granne för att explodera och totalförstöras. Men när det här sker i en supernova typ Lax förstörs enbart halva stjärnans massa. Stjärnorna överlever alltså det som brukar vara lika med döden och återvänder i stympad form. Det är inte svårt att med lite fantasi se likheterna med de uppdiktade väsen vi kallar zombies. Vampyrstjärnor. I vårt solsystem är solen drottning, men i en hel del solsystem är det två eller tre stjärnor som delar på titeln. Eller, det är inte total jämlikhet som råder. I många solsystem med två stjärnor så suger en stjärna gas ifrån sin granne. Dessa hungriga stjärnor har kommit att få det passande namnet vampyrstjärnor. Det handlar om stjärnor typ O. En extremt varm typ av stjärnor som lever korta, intensiva liv och spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya galaxer. De befinner sig ofta i binära tvåstjärnesystem där stjärnorna har omloppsbanor runt varandra. Och då passar typ O på att suga i sig av sin kompanjons tillgångar. Svältande svarta hål. Svarta hål är ett av universums alla mystiska fenomen. De befinner sig ofta i så kallade aktiva galaxkärnor som lyser extremt stark och drivs av att material faller in mot just ett supermassivt svart hål. Nyligen tog astronomer vid NASA sig en ordentlig titt på galaxkärnan som tillhör galaxen Markarian 1018 och upptäckte att den betedde sig lite märkligt. Galaxstjärnor brukar nämligen delas in i två grupper beroende på hur ljusstarka de är. Bland annat på grund av hur mycket gas och damm som funnits runt omkring dem. Men Markarian 1018 bytte från ljussvag till ljusstark, tillbaka till ljussvag. Efter att ha studerat galaxen med bland annat Hubble-teleskopet kunde forskarna se att det svarta hålet lös svagare periodvis eftersom det var satt på diet. Det föll inte in tillräckligt mycket material alltså. En förklaring till varför kan vara att inflödet av material, det vill säga bränsle, störs genom att det svarta hålet interagerar med andra svarta hål. Och spökgalaxer. Astronomer tror att universum till 27% utgörs av så kallad mörk materia. Och nyligen hittades en galax som tros bestå nästan bara av de här byggstenarna. Galaxen är i storlek med vår egen galax, Vintergatan. Men enbart en hundradel utgörs av för oss bekanta material som stjärnor och gas. Med rymdmått mätt ligger galaxen relativt nära jorden, 330 miljoner ljusår bort. Men den är så mörk att forskare har missat den i åratal. Upptäckten gjordes när forskare studerade stjärnorna i galaxen som tycktes påverkas av materia som enligt mätningarna inte existerade. Galaxer som denna kallas för spökgalaxer, eftersom man inte kan mäta eller observera den materia som de består av. Och forskare tror att det finns många fler spökgalaxer där ute som bara väntar på att få hemsöka oss. Planeter ifrån helvetet. Det finns planeter och så finns det planeter. Vår karga grannplanet Mars verkar som en dröm om man riktar blicken mot vår andra granne, Venus, som är så varm att du skulle smälta fortare än kvickt om du mot förmodan kom dit. Men Venus är inte den enda mördarplaneten i universum. Ta exempelvis Kepler 78b, som av vissa astronomer kallats helvetesplaneten. Namnet är inte oförtjänt när man tar sig en närmare titt. Planetens yta tros vara helt täckt av lava och temperaturen nära ytan uppnår antagligen närmare 3000 grader varmt, minst sagt. Vi ska fortsätta dagens avsnitt med att läsa en del av en sann berättelse som jag fann v-j-enterprises.com. Rubriken lyder: It all began when Randy and I left for California. Den 30 mars 1981 var det kväll och dagen innan jag och Randy skulle åka vidare till Kalifornien. Vi hade varit på ett New Age-möte i Chicago där man träffade likasinnade människor för att dela med sig av sina spirituella upplevelser. Anita hette en kvinna som började berätta om en mystisk dröm hon haft. I drömmen hade hon besökt två högteknologiska städer, en i New Mexico och en i Denver, Colorado. Städerna var byggda av extremt smarta varelser, inte människor, snarare utomjordiska varelser som möjligtvis tagit sig hit till jorden. Men hennes känsla var att det var på riktigt, alltså att dessa städer existerar, men samtidigt kan döljas ifrån oss. Hon säger att hon blev visad städerna och tillsagd att hon skulle minnas dem då hennes framtida arbeten skulle pågå där. Efter det mystiska mötet så vände jag mig mot Randy och frågade: Du tror inte att Anitas berättelse kan vara ett tecken på att du och jag ska få se några UFOn på vägen till Kalifornien? Randy bara log. Och det blev prologen till en av våra konstigaste resor någonsin. Än idag när jag skriver det här så kan jag inte komma på någonting mer fascinerande, skrämmande eller mer mystiskt än vad som hände oss på vägen. Under eftermiddagen den 31 mars körde vi genom södra Illinois. Jag såg vita häx i skyn. Ja, vi såg minst 4 eller 5 av dem. Ibland var de bara formade av moln eller en kombination av jetmoln ifrån flygplan. Men alltid så var det häx. Hur som helst. Någonting bad om vår uppmärksamhet. Och det funkade. Våra blickar var hela tiden fästa mot himlen. Och därefter så upptäckte Randy att molnen började uppföra sig underligt. Det rörde sig på konstiga sätt, stannade upp, delade på sig till 2 eller 3 moln och visade former som vi mycket väl kunde relatera till. Bland annat tefat. Molnen verkade ha en annan typ av färg, en ljusrosa eller lila. Vi tänkte såklart inte då att det där var någonting speciellt. Vi kanske bara observerade ett naturligt fenomen. Men våra syner fick oss att vilja spela elektronisk musik, syntpop på Randys portabla bandspelare. Vi spelade New Age-musik av bland andra Alan Parson. Det var typisk syntmusik och orden som sjöngs i titlarna fortsatte att ge oss tecken på vår resa. Det var som att vi båda hade ett varsitt album som representerade oss som personer. Randy gillade högtempo, Moving Pictures hette albumet. Och som titeln löd så observerade vi ju en hel del mystiska saker som rörde på sig. För mig själv så var det Styx album. En låt inspirerade till att sprida ljus vart man än begav sig och att försöka ge andra hopp. Och det där ljuset kan vi definitivt relatera till idag när jag minns tillbaka. Det var som en ljusshow uppdagade sig när vi körde i Missouri under den första kvällen av resan. Plötsligt så kunde vi se olika färgade blinkande ljus. Blått, lila, violett, vitt och guld. Det var i linjeformer på vår högra sida i skyn. Både jag och Randy såg ljuset, så jag vet att det var på riktigt. Randy pekade ut en klart lysande lila stjärna på himlen, precis framför oss. Men till det mystiska som vi då upptäckte, det var den enda stjärnan som vi såg. Jag kunde observera den rakt framför mina ögon i en normal sittposition. Alltså så måste den ha befunnit sig på en lägre höjd än vad man är van vid att stjärnor syns på. Det var som att ljuset från stjärnan ville ha vår uppmärksamhet, och plötsligt så började den eller det att röra på sig. Det var utan tvekan ett UFO som rörde sig över natthimlen. Rörelserna blev plötsliga och mycket snabba, och ett blinkande ljus i både rött, grönt och blått uppenbarade sig. Efter ett tag så började vi prata om vad vi hört om på mötet. Ett telepatispråk. Att rött betyder nej och att en vit blixt betyder ja. Helt klart så funkade det. Kaptenen på det där skeppet kändes nu som en gammal vän. Som om det var en person vi känt, men som nu kanske gått vidare efter döden. Runt klockan 2 på natten så gjorde vi ett stopp för att vila oss en stund i närheten av Oklahoma. Vi sov i ungefär 1,5 timmar, men jag blev snart väckt av ett mycket starkt rött sken på himlen. Det var 3 röda ljusdioder som blinkade mot oss i rad. Det var som ett tecken på att vi skulle röra oss vidare, och jag väckte Randy och visade honom vad som syntes. Vi började köra mot Amarillo, Texas. Det ljusnade, men trots dagsljuset så syntes nu 2 starka ljus framför oss. Det var som om vi var transporterade och menade att följa ljuset. Nu kanske många av er tänker att vi bara har en livlig fantasi. Men allt jag kan göra är att faktiskt rapportera om vad vi såg. Till slut så stannade vi upp för att äta frukost. Sedan så skulle vi ta oss vidare mot Alamo Gordo, New Mexico. Vid frukoststoppet så hade vi kört i cirka 28 timmar totalt, med bara några timmars sömn. Om någon sagt åt mig att det var så lång tid det skulle ta, så hade jag nog aldrig kört den där resan. Klart så verkar den okände och Randys resa har präglats av mystiska ljusfenomen. Har du upplevt någonting sådant i ditt liv? Hör gärna av dig med dina UFO-upplevelser till oss. Det kan du göra på UFO-poddens Facebook-sida. Helt klart så är det inte bara i USA som man hör om dessa UFO-fenomen. Det är minst lika populärt i vårt lilla Sverige. Jag bor i en stuga vid havet och klockan var 02:59 då jag sist tittade på den. Då jag började bli sömnig så bestämde jag mig för att borsta tänderna. Väl inne i badrummet tände jag lampan som slocknade av sig själv efter cirka 2 sekunder. Och jag kunde inte tända den igen. Jag undersökte både glödlampan och propparna men kunde inte hitta något fel på utrustningen. Det var då jag kände en stark närvaro och en uråldrig stank som av alger eller havsvatten. Stanken kom väldigt plötsligt och jag blev smått panikslagen i det dunkla ljuset ifrån månen. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till, så jag tog mig ut på trappan vid dörren för att få lite frisk luft. Ett märkligt och knappt hörbart mycket djupt brummande hördes då ifrån ovan. Jag började hyperventilera av den fasansfulla synen. Cirka 100 meter ovanför så såg jag ett föremål som svävade ovanför huset. Jag kunde inte se alla detaljer eftersom det var så pass mörkt, men jag kunde se den trekantiga siluetten av den samt att det var 3 sakta pulserande ljus på dess änder samt ett ljus i bakre delen på den som lyste oavbrutet. Tyvärr så var batteriet i min iPhone för svagt, så jag hämtade min fars Nokia av äldre modell och fick en suddig bild som inte ger några ledtrådar om vad det rör sig om för föremål. Jag misstänker att det rör sig om ett militärt experiment. Men tänk om jag verkligen såg en farkost. Ja, ifrån en annan civilisation. Så skrev användaren "Vad ska man heta idag?" på Flashback 2011. Hybrider. Hybrid kan i det här sammanhanget vara en korsning mellan en jordisk varelse och en icke-jordisk varelse, som antingen är interdimensionell eller kommer ifrån en annan planet. Man kan fundera på om människan är en väldigt gammal hybrid på jorden, för vi skiljer oss så mot andra djur. Det finns många berättelser om moderna hybrider som kommit till jorden de senaste 50 åren. Hybrider som ser exakt ut som människor. Vissa anser att så kallade svartögda barn är hybrider. Andra tror att de kan vara grå varelser som maskerar sig. Även så kallade nordiska varelser anses ibland vara hybrider. En forskare kring bortföranden är David Jacobs, som idag har uppfattningen att hybrider sedan 2003 i allt större utsträckning flyttar in i vanliga bostäder här på jorden. Jacobs menar att hybriderna ser ut som vanliga människor men kan styra människors tankar. Jacobs kallar dessa mycket människolika hybrider för hybrider med U. Och det uttalas ungefär hybrid. Hybriderna, eller hybriderna, själva vet inte varför de är här. Annat än att de ska göra sitt bästa för att leva med vanliga människor så omärkligt som möjligt. Jacobs har dessutom fått reda på av bortförda som han hypnotiserat att en stor förändring är på gång. Exakt när är oklart och exakt vad denna förändring innebär är oklart. Troligtvis kommer förändringen att inträffa inom 40-50 år. Varelserna som skapat hybriderna är insektslika, och Jacobs kallar dessa varelser för insectalins. Jacobs har också noterat att hybrider och hybrider alltmer tagit över arbetet med bortföranden, som grå varelser mestadels tidigare utfört. Författaren och polisen David Paulides började för många år sedan att intressera sig för varför så många amerikaner och kanadensare mystiskt hade försvunnit i nordamerikanska skogar och nationalparker. Till en början så letade Paulides enbart ur ett rent polisiärt perspektiv. Han noterade att andra poliser tröttnade på att försöka hitta svar på försvinnandena, och han fick fortsätta leta på egen hand. Paulides gjorde då en aningen överraskande upptäckt. Han kunde inte få tag på något rikstäckande arkiv över försvunna personer, vilket gjorde hans undersökningar mycket svårare då han inte kunde hitta mönster i försvinnanden som annars kunde avslöja brottslingar eller kidnappare. Nästa överraskande upptäckt. Ingen av de stora nationalparkerna hade egna arkiv över försvunna personer eller listor och kartor över vart personer försvunnit. Efter mycket letande så fann Paulides att vissa polismyndigheter kanske hade arkiv, men de hittade alltid på ursäkter för att inte visa honom sina arkiv. Han noterade även att när de försvunna personerna hittades fanns det en uppsjö med konstigheter som aldrig förklarades. I många fall när den försvunna personen hittades så kunde aldrig dödsorsak fastställas, trots att hela kroppen hittats. Och i väldigt många fall så saknade den försvunna personen sina skor. Även sökteamen som letade efter de försvunna personerna uppvisade konstiga beteenden eller letade på fel sätt. Ibland i sådan grad att man funderade på om spökteamen utsatts för mind control eller arbetar för myndigheternas ljusskygga agendor. Men mest konstigt av allt så var platserna som en del försvunna personer återfanns på. Ja, i vissa fall så var det handikappade personer som hade svårigheter att gå. Men de kunde återfinnas åtskilliga mil bort på avlägsna bergstoppar. Ibland var personen vid liv, men kunde inte förklara vad som hänt. Ganska ofta hittades den försvunna personen på en plats som redan genomsökt, eller till och med på en gångstig där många människor passerat under flera dagar. Mycket av konstigheterna kring försvinnandena och myndigheternas motvillighet med att hjälpa Paulides får klarhet i omfattning och mönster kring försvinnanden gjorde att Paulides började misstänka att något annat än vanliga brott eller att personerna gått vilse var i görningen. Bland annat så fick han flera rapporter på konstiga björnar eller underliga stora djur som inte kunde identifieras med motsvarande vanliga djur i trakten. En fundering är om det kan röra sig om djur som är ID. Djuren eller varelserna kan röra sig mellan olika dimensioner där vår fysiska verklighet är en dimension de kan vistas i. En del personer återfinns i välbehållet skick, men dessa personer kan inte förklara vad som hänt dem eller hur de försvann. Varför personer försvinner och ibland hittas avlidna under märkliga omständigheter eller har tappat minnet kring omständigheterna av deras försvinnande saknar tyvärr förklaring. Paulides har undersökt mer än 1400 personförsvinnanden med ungefär samma underliga omständigheter. Viss information kan hittas om man söker på missing people eller missing persons. Väldigt ofta verkar även media medverka till mörkläggningen kring försvinnandena. Det är ofta en del skriverier i 5-6 dagar, men sen så slutar allt. Och med den skrämmande informationen så vill vi säga tack för den här gången i UFO-podden. Du har lyssnat på mig, Sebastian Krantz. And we face an extraordinary challenge. Play.